CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Jag tror att straffen bör alltid utdömas som en rättvis vedgällning för en ond gärning. Det handlar inte bara om att vi har låga straff som inte förebygger tillräckligt många brott, utan det handlar också om att brottsoffer får inte upprättelse.
Grova våldet har ju ökat och det går allt längre ner i åldrarna, så det är ganska unga personer och som gör allt grövre våld.
Fördelen med hårdare straff är att en person som sitter inlåst kan inte begå brott.
De flesta socialarbetare sitter inne på kontor och administrerar idag ett socialt arbete.
Straffen i Sverige, som är väldigt milda, de har bara justerats marginellt.
Hej och välkommen till fredagsintervjun live som vi sänder direkt med video och allt eftersom det här är en specialare. Det är ett samarbete mellan Kvartal och bokförlaget Fri Tanke. Jag heter Staffan Dopping. Vi sitter här i hotell och restaurang Hasselbacken på Djurgården i Stockholm. Temat för det här samtalet är brottslighet. Hur Sverige hanterar frågor som rör våld och annan grov kriminalitet. Och varför det ser ut som det gör idag. Och uppfattningen att kriminella ska behandlas och få vård kommer vi att ta upp. Hur blev det så här? Och vi ska inte heller hoppa över frågan om vad kan man göra åt det? Och startskottet för samtalet är den här boken, Gangstervåld, av kriminalinspektör Fredrik Kärrholm. Gangstervåld, den nya brottsligheten. Fredrik Kärrholm, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Med tanke på den här våldsamma verkligheten och allting som rapporteras just nu på det här området, en ovanligt säreget, vältajmad bok måste man säga.
Tyvärr.
Tyvärr, säger du?
Mm.
Ja.
Vi har en extrem situation i Sverige. Och vi har haft det under lång tid. Den här utvecklingen är ju ingen nyhet. Utan trenden har ju varit tydlig väldigt länge. Men den senaste tiden har vi ju haft flera olika fall. Som har varit synnerligen roa. Som har uppmärksammats i media. Vilket har fört upp den här problematiken på agendan i det offentliga samtalet. Men problemet är ju egentligen inget nytt, även om det har blivit gradvis värre.
Just nu är det i alla fall högt på den politiska agendan och på hela medieagendan. Och bredvid dig så sitter vår andra gäst, Bettan Byvald, som är socialarbetare i Göteborg sedan mer än 30 år. Välkommen, Bettan Byvald, till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Min tanke är alltså att ni två tillsammans ska bidra med inblickar och tankar om den brottslighet som framförallt präglar Sveriges så kallade utsatta områden. Vilka som utför den och hur polisen arbetar och hur mycket eller hur lite som är möjligt att påverka den här utvecklingen. Och utgångspunkten är förstås alltså Fredriks bok. Men innan jag ber dig berätta om den viktigaste budskap där, så tänkte jag att du, Bettan, lite grann kunde lägga ut texten om den verklighet som du ser, där du jobbar. Du gör alltså det i Angered, i Göteborg, där det alltså är sedan ett antal år mycket svår brottslighet och andra sociala problem. Bostadsområdet Hammarkullen är ju din hemmaplan där. Och det börjar bli rikskänt, den här platsen, för det är ju där som en av de här kriminella klanerna arbetar.
Ja, jag, som sagt, jag har varit i Angered mer än 30 år och Man kan väl säga att det är en väldigt annorlunda brottslighet nu än när jag började. Det fanns kriminella ungdomar som vi jobbade med, men det var inte alls på det här sättet. Så våldet har ju blivit grövre. Men framförallt så har de här kriminella nätverken, klaner och andra, de har en starkare påverkan på lokalsamhället. Och de har ett våldsamt och grovt våld som de utför.
Mm. Och vi kunde ju se TV4 häromdagen och flera andra medier visade också de här bilderna på, som är tagna från polisers kroppskameror, som visar hur några av de här personerna samlas i en ring runt polisen som är där för att gripa en viss person, och det utslungas ett hot, vilket inte är det vanliga då, men så att, och den personen som hotade polisen är, om jag förstår saken rätt, en av de här aktiva i den här klanen som förresten Johanna Bäckström Lärneby har skrivit om i boken Familjen. Vad är det för sorts makt som det här nätverket, den här släkten, utövar där du arbetar?
Det är ju inte bara släkten, utan det är ju ett ganska stort nätverk där de ingår, eller om det är de andra som ingår i deras nätverk. Mm. Och det är ganska vanligt, tror jag, för polisen när de ska göra något ingripande att det här sker. Och de har flyttat fram sina positioner, och vi kunde se för någon vecka sedan här hur de två kriminella gäng som var oense om något, hur de trappar upp våldet och hur de påverkar hela lokalsamhället med vägspärrar och kontroller, vilka som kommer in och ut. Men det är precis som Fredrik säger, det här har pågått länge, men nu det har blivit lite tydligare och det blir grövre för varje gång det uppmärksammas.
Det här med vägspärren då, som ju väldigt många har häpnat över, vad tror du är bakgrunden till det?
Ja, men de ville väl kontrollera så att inga fiender kommer in i området, för det var en sån konflikt. Men just att de vågar visa, de vågar gå på torget maskerade, de vågar flytta fram och göra sig tydliga, det är något nytt. Mm.
Däremot är det ju inte någonting nytt att det finns kriminella klaner då, men det blev ändå väldig uppmärksamhet i lördags när biträdande rikspolischef Mats Löfving var med i Ekos lördagsintervjun och då sa att det finns minst 40 kriminella klaner i Sverige.
Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet, de vill tjäna pengar.
Bettan Bylund, varför blev det sånt liv om det som Mats Löfving sa här?
Mm. Ja, det vet jag inte riktigt. Det har ju varit känt länge att det finns klaner och att det finns i Sverige. Men jag vet inte riktigt vad han har för definition på klaner och vilka som är kriminella. Men det var en ganska hög siffra han kom med.
Tror du att den är för hög?
Jag vet ingen aning faktiskt.
Du jobbar alltså sedan många, många år i Angered och framförallt i Hammarkullen. Hur ser alla de som bor där ute som inte begår brott på de här gängen och den makt i området som utövas av människor som har högt våldskapital, som det heter? Mm.
Alla som bor i de här områdena måste förhålla sig till de här gängen, de här människorna. Och det är inte bara kriminella gäng, utan det finns också hedersnormskulturer. Och det finns extrema religiösa som försöker tala om vilka normer och värderingar som ska råda. Och detta måste folk som bor där förhålla sig till och leva efter. Och de är kränkta och de är förbannade, de är rädda och ledsna.
Men att det är så pass mycket brottslighet i det här området, vad är de som bor där, vad är deras uppfattning om vad det egentligen främst beror på?
Det vet jag inte riktigt, men de är ju frustrerade. Dels på att, som nu när det var vägspärrar, så kunde polisen åka dit och stoppa dem efter ett tag och så ta bort dem. Men så dröjde det inte många timmar förrän de var där igen. Och sånt där sätter sig i människor. Och jag tycker hela lokalsamhället, när sånt här händer, är som ett stort brottsoffer. Och vi tar inte till oss det. Vi hjälper inte de här människorna på rätt sätt.
Och vad kan du och andra socialarbetare göra för att förbättra läget eller motverka det här allvarliga?
Det finns en sak som jag tycker har förändrats till det negativa de sista åren, och det är att samhällets funktioner har dragit sig tillbaka. Vi är inte på gator och torg, vi är inte nära där folk bor.
Vad är samhällets funktioner?
Socialtjänst, polis, att vi ska finnas och förstå vilka kontexter de här människorna lever i.
Men du själv är ju där, vad gör du för nytta?
Ja, det kan man fråga sig. Jag försöker föra upp den här bilden av som de som bor i områdena. Jag försöker lyfta det. Vi har lite sådana här försök med att försöka stärka de här samhällsinstitutionerna så att vi ska finnas på plats. Nu har vi lite medgång, måste jag säga, med bostadsbolagen i Angered. Så att vi ska kunna göra något tillsammans. Men det är ju alldeles för sent. Men bättre sent än aldrig.
Tack så länge, Bettan. Fredrik Kärrholm, du jobbar ju nu som polis i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Du är inte bara författare, du är också polis. Och det är också ett särskilt utsatt område. Kan du säga ungefär hur likt eller olikt du tror att det är mot Hammarkullen där Bettan jobbar?
Ja... Jag har ju periodvis sedan ett antal år tillbaka jobbat i yttre tjänst i flera områden i Stockholm och bland annat i Rinkeby eller Järva området. Så det är där jag har min praktiska erfarenhet, men min bild utifrån information från Angered gör att jag ser stora likheter. Och det finns flera saker som gör de här så kallade utsatta områdena lika varandra. Och det är därför Angered såväl som Rinkeby och en totalt 60 bostadsområden i Sverige klassificeras som utsatta områden. Och den gemensamma nämnaren är ju att det finns ett stort problem med brottslighet och organiserad brottslighet. Sen ser den något annorlunda ut. Vissa områden har något större problem med nätverk som kan beskrivas som släktbaserade. Andra områden har större problem med nätverk som har mindre inslag av släktband. Och där istället helt enkelt handlar det om att det är kriminella som har vuxit upp tillsammans.
Det som Mats Löfving sa i radio i lördags, det fick ju väldigt stor uppmärksamhet. Det var lite oj. Hoppsan, är det så här? Hur ser du på reaktionerna?
Ja, jag personligen som har följt de här frågorna väldigt länge är lite förvånad. Per Brinkemo är en person som har skrivit och talat om den här problematiken väldigt länge. Sedan så kanske det är så att polisen inte har varit fullt så... klarspråk om situationen, men jag tror framförallt att det handlar om att människor är mer mottagliga för de här budskapen idag.
I samma andetag som Löfving sa du att det finns 40 kriminella klaner som har fått stor makt, så förespråkade han också större befogenheter för polisen och rätt att avlyssna människor också som i nuläget inte har en brottsmisstanke. Att han berättar det här om klanerna, är det första ett stöd för det andra, nämligen att polisen vill ha förändrade lagar och bestämmelser?
Jag tror generellt sett så har polisen i Sverige relativt begränsade befogenheter om vi jämför med många andra länder. Vi har också en mild lagstiftning, för att inte säga den mildaste i hela världen när det kommer till straff. Och naturligtvis är det så att i takt med att vi får ett allt grövre våld och en problematik som jag kallar gangstervåld, så behöver polisen mer befogenheter för att hantera det. Och här finns det naturligtvis en integritetsaspekt att förhålla sig till, och det finns rättssäkerhet att förhålla sig till. Ingen efterfrågar en totalitär stat, men att ge polisen något mer befogenheter tror jag är absolut nödvändigt.
Mats Löfving sa också i lördagsintervjun att svenska myndigheter inte riktigt gör sin del, och att intresset för att göra det där delvis beror på hur hårt trycket är från medier och opinion. Mats Löfving igen ur Ekots lördagsintervju.
Vi tycker, det ska jag erkänna, att många andra i samhället, beslutsfattare, makthavare, åker jojo i sitt engagemang. Och vi känner inte ännu att vi har samhällets fulla stöd. Det är väldigt tydligt att det är många som samordnat måste göra mycket mer hela tiden. Och inte, som sagt, åka jojo i sitt engagemang och lite anpassa sig efter hur högt mediatrycket är.
Det var lite speciellt uttryckssätt han hade, det här med Mats Löfving, att man åker jojo i sitt engagemang. Vad ligger bakom det här, tror du, Fredrik?
Ja, naturligtvis är det så att politiker har många frågor att förhålla sig till. Och i polisens arbetar vi bara mot brottslighet. Så att när det politiska fokuset har varit någon annanstans, så är det naturligtvis så att många i polisen har upplevt det som ett problem. Jag tror att huvudsaken är att det här problemet nu har uppmärksammats och att vi får ett fokus på det nu. Men jag tror att
det är ett väldigt underkännande av andra delar av samhällskroppen, tycker jag, när han säger på det här viset.
Ja, och det är ju också så att polisen, vi befinner oss i den yttersta frontlinjen i kampen mot brottsligheten. Och många poliser upplever att man saknar tillräckligt stöd från andra myndigheter. Jag är ingen expert på myndighetssamverkan, men jag tror att det ligger mycket i det som Mats Löfving säger.
Men kan det också vara så att polisen uppfattar att den har fått 90% av ansvaret för att lösa krisen? Ledande politiker säger att nu så har det aldrig haft så många poliser som tidigare, säger man. Även om en del invänder mot att per capita så är det inte max ändå. Aldrig har staffen varit så skarpa. Nu får polisen nya verktyg. Det säger förväntningarna på att polisen ska ordna upp det här framstår som väldigt stora, eftersom man säger att ni har fått det ni behöver.
Ja, och där tror jag att det generellt sett finns en alldeles för stor förväntan på att polisen ska lösa problemet. Polisen kan, om vi får rätt verktyg och vi får en tuffare straffrätt, så kan vi definitivt reducera brottsligheten. Men vi måste komma åt orsakerna till brottsligheten. Och där räcker inte polisen och straff hela vägen fram. Men jag skulle också vilja invända mot den beskrivningen som du ger, för den är väldigt vanlig, att man säger att polisen har fått mer befogenheter och straffen har skärpt. Jag skulle säga det att de straffen i Sverige som är väldigt milda, de har bara justerats marginellt. Sverige har fortfarande en av världens mest milda straffrätter. Och om vi tar ett konkret exempel, så regeringen talar väldigt mycket om skärpta straff, men om vi börjar titta på det här så handlar det exempelvis om att grovt olaga tvång, minimistraffet, höjs från 6 månader till 9 månader. Eller att straffet för grov utpressning, minimistraffet, har skärpts från 1 år till 1,5 år.
Vi ska återkomma till straffnivån där. Din bok som nu kommer, den har alltså titeln Gangstervåld. Annars brukar vi mest tala om gängkriminalitet, om gängvåld eller om grov organiserad brottslighet. Du har valt ordet gangstervåld. Är det för att det har en suggestiv och dramatisk klang, eller har du bra sakliga skäl till att ta till just det ordet?
Jag tycker mig se att vi har fått en ny typ av subkultur i Sverige, en form av gangsterkultur. Gangster är ju ett ord som är hämtat från engelskan, och med det så följer en livsstil. Det handlar inte om personer som behöver finansiera missbruk och så kallade ungdomar på glid, som Bettan under sin långa karriär har jobbat mycket med, utan det här handlar om personer som, de vet precis vad de gör, de har en annan uppfattning om rätt och fel, de väljer att ställa sig utanför samhället, och det präglas av en oerhörd våldsamhet, ett polisförakt, en drogliberalism. Och det här är ett nytt fenomen som jag tycker fångas väldigt väl av begreppet gangstervåld.
Din bok är ju inte så voluminös vad gäller antalet sidor, men den famnar över väldigt mycket, främst över hur brottsutvecklingen har varit, det som du kallar för den nya brottsligheten, var det har vuxit fram, hur straff fungerar, fängelse framförallt, vi ska återkomma till det. att miljonprogramsområdena, hela deras utformning, har spelat roll för den här utvecklingen. Och invandringen har bidragit till situationen, hävdar du i boken. Och så det här, ett moraliskt och, som du säger, kulturellt problem. Och en bärande budskap är ju att brottsoffer i Sverige i många fall inte får någon upprättelse. Men det här att Sverige ligger så mycket sämre till än flera andra länder i Västeuropa, till exempel mer än 10 gånger så vanligt att män mellan 15 och 29 år mördas med skjutvapen här än i Tyskland. Varför är det så?
Om vi tittar på just, om vi tar exemplet om skottlossningar, låt oss komma ihåg att gangstervåldet, det är ett mycket större problem än skottlossningar och bombattentat. Jag vill bara säga det först. Det handlar om brutala rån, grov utpressning, människorov, övergrepp, rättssak, brottsoffer som inte vågar anmäla, vittnen som skräms i tystnad, hämndattacker mot poliser. Men om vi tittar just på skottlossningar så kan vi se att det är 8 gånger så vanligare att skottlossningar sker i utsatta områden i förhållande till befolkningen. Och i princip alla av de här gangsterskjutningarna har någon koppling till utsatta områden i form av gärningsman eller målsägande. Och de här utsatta områdena har ju tidigare betecknats som utanförskapsområden. Och den här typen av utanförskapsområden, omfattningen av dem, de finns inte i våra nordiska grannländer. Och i utanförskapsområdena så har det vuxit fram den här gangsterkulturen som jag återkommer med i boken. Det skulle jag säga är huvudförklaringen till att vi ser den här brottsligheten i Sverige, men inte i andra jämförbara länder. Och sen nämner du invandringen, och då får man ju naturligtvis konstatera att de här utanförskapsområdena existerar i stor omfattning i Sverige och inte i till exempel Norge, Danmark och Finland, för att vi har haft en mycket större invandring. Det går inte att diskutera de här frågorna på ett intellektuellt hederligt sätt utan att diskutera utanförskapsområden, kultur och invandring.
Idag är det inte många som förnekar att läget är allvarligt, men när det gäller analysen, vad som är främsta orsakat utvecklingen, så är det inte lika mycket samstämmighet. När statsminister Stefan Löfven intervjuades förra hösten i Agenda efter några väldigt uppmärksammade gängrelaterade våldsbrott, så uttryckte han sig så här.
Så det viktigaste vi gör här, det är att minska skillnaderna i vårt samhälle. Vi har också sett ökade klyftor under lång, lång tid, och de skillnaderna i samhället måste minska. Den organiserade brottsligheten, den beror till det som du själv sa på segregation, att det har tillåtits fortgå allt för länge. Men det beror ju på just arbete, är det brist på arbete, då kan det faktiskt hända exakt vem som helst.
Det kunde hända vem som helst som hade liknande omständigheter. Det budskapet hade Stefan Löfven förra hösten, och också den här senaste dagarna så talar man om att det är segregation som ligger bakom, sociala orättvisor. Fredrik Kärrholm, du skriver i din bok rakt ut så här, att brottsligheten orsakas av sociala orättvisor är felaktigt. Mm. Att du kan uttrycka dig så tvärsäkert om den saken.
Ja, och det finns, nu har jag haft förmånen att studera kriminologi i Cambridge, och det finns mycket forskning som belägger det här. Och i den diskussionen är det viktigt att göra skillnad på kausalitet och korrelation. Men låt oss först bara konstatera att det finns flera länder i Europa. Du nämnde Tyskland. Det är 10 gånger vanligare med den här typen av gangsterskjutningar i Sverige än i Tyskland. Och Tyskland har större inkomstskillnader, en större ekonomisk ojämlikhet än Sverige. Så när statsministern försöker förklara brottsligheten med ekonomisk ojämlikhet, så har han helt enkelt fel. Det finns inget belägg för det.
Du säger att det är du som har forskningen på din sida, påstår du alltså?
Ja. Och många efterfrågar också, vi har haft en lång tradition i Sverige när vi talar om brottslighet, att diskutera bostäder, skola, sociala insatser från offentliga. Och då kan vi konstatera det att i Sverige så lägger vi mer pengar på varje skolelev än genomsnittet i OECD. Sverige har en kraftigt utbyggd välfärdsstat. Vi har lika högt skattetryck idag som 1976. Vi har en extensiv socialpolitik. Att säga att att vi gör för lite av det, att det är det som är orsaken till brottsligheten, Det hävdar jag, det är en felaktig analys.
Bettan Byvald, vad säger du om den här saken?
Kanske inte håller med Fredrik i allt här, men jag har inte studerat på Cambridge och kriminologi, utan jag är ju socialarbetare i själ och hjärta. Men det jag kan hålla med om, det är ju det här gangstervåldet som har blivit på en annan nivå. Och det får handskas på en annan nivå. Sen tror jag lite som vad Stefan Löfven sa, det kan vara till hjälp, inte att det är orsak som orsakar kriminalitet, och framförallt inte den här grova kriminaliteten, men det kan också vara en hjälp till att få människor i annan verksamhet. Efter till exempel ett fängelsestraff eller innan man börjar begå brott, så är det viktiga faktorer för människor. Att man har en försörjning, att man har arbete, att man känner sig som en del i det här samhället. Och där har vi väl misslyckats.
Men det här receptet att vi måste minska skillnaderna mellan människor, både i de här områdena och i hela Sverige, då får vi bukt med brottsligheten. Vad säger du om den idén?
Jag tror att det är bra att minska skillnader. Men jag tror att vi måste angripa den här speciella brottsligheten som vi pratar om här nu. Det här grova brott mot annan person på ett annat sätt.
Hur då?
Ja, alltså det så måste det... Jag träffar ju familjer vars söner har blivit mördade. Jag sitter med mammor, syskon. Och ofta får vi höra i kontakt med polisen när de utreder de här morden att ja, det är polisiärt uppklarat, men vi kan inte gå till dom. Och sånt där är ju väldigt hårt att se de här människorna lida och aldrig få en upprättelse.
Vem är det som säger så här att det här är polisiärt uppklarat, även om det inte är någon människa som kommer dömas?
Polisen säger det när de förklarar för de här familjerna, för en mamma, att vi kan inte lösa det här brottet. Men i området, och polisen vet, men det kan inte gå till åtal. För man har väl för lite bevis, eller den här tystnadskulturen som vi verkligen måste komma åt i de här områdena. Att helt plötsligt finns det ingen som har sett och hört någonting. Ingen vågar vittna.
Vad blir det för konsekvenser på sikt när du säger att brottsoffren inte får någon upprättelse?
Självklart så blir det en personlig tragedi att man inte kan gå vidare. Men för hela lokalsamhället är ingen idé att anmäla brott. Det är ingen idé. Misstro mot statliga myndigheter och mot myndigheter i allmänhet. Och att i och med att det finns många klaner eller grupper som från sina hemländer är vana att komma överens på ett annat sätt utan att blanda in polis och domstol, så får ju det allt större spridning. Man vill lösa saker. Sist hörde jag att det var några på någon skola som ville sätta ihop ett föräldraråd så att rektorn inte skulle anmäla saker som händer på skolan till SOS, till exempel.
Den allmänna bilden av brottsligheten, av gangstervåldet som Fredrik lägger fram i den här boken. Vad säger du om den bilden?
Men, så det här grova våldet har ju ökat. Och det går allt längre ner i åldrarna. Så det är ganska unga personer och som gör allt grövre våld. Och att man, om jag står på ett torg i Angered nu när den här konflikten pågick eller höll på att klinga av, så kunde man väldigt väl se de här grupperingarna. Man kunde se de här killarna på toppen som är lite äldre, och sen kunde man se de som mer är som någon slags utförargrupp, soldater som var beredda att utföra saker på order, och så kunde man se de som ville hjälpa till, springare, små killar på cyklar med handväskor som hämtar fram det de här äldre behöver. Och sen kan man se en grupp som står och ser upp till de här. Det är liksom en attraktion i detta. Och där har vi ju för lite förståelse, tror jag, inom mitt skrå. Att se vad de här killarna är på väg in i. Både för föräldrarna har för lite kunskap, socialarbetare har det. Men det räcker att sitta på torget och se det här, så förstår man vad vilka ideal de har, vilken moral de får, vilken syn de får på samhället.
Allt detta ser du med egna ögon, ja, det låter som att du ändå inte tycker att ni i socialtjänsten gör er del i det här svåra läget.
Nej, det gör vi inte. För de flesta socialarbetare sitter inne på kontor och administrerar idag ett socialt arbete. Man är inte deltagande i lokalsamhället.
Men träffar man inte klienter som man på något vis ska ingripa och stötta?
Det gör man, och då kommer det en liten gullig kille in med och ler och säger att nej, men det där har du fått om bakfoten, det stämmer inte. Eller det ska jag aldrig mer göra. Och föräldrarna förstår inte, hur kan han ha gjort något sånt här hemskt? Han är ju jättegullig hemma och hjälper mig med tvätten och hämtar småsyskon på dagis. Men man kan göra hemska saker fast när man är ung. Och man kan också se upp till de här personerna.
Det är mycket snack om att Sverige har varit naivt på många olika sätt. Och då har vi kanske mest handlat om politiska beslut och debatten i medierna. Men delvis också om myndigheter. Är det naivitet som präglar socialtjänsten?
Ja, och en okunskap tror jag. När jag började som socialarbetare så kunde man liksom... Kan det komma in en kille och han hade stulit bilar. Vi hade BMW-ligan. De stod bara BMW. Men han hade någon förälder som hade ett arbete. Det fanns en moral i hemmet som stämde överens med den moral som kanske samhället i övrigt stod för. Och det var med lite tillrättavisningar och från familj och från socialtjänst. Kanske någon liten behandlingsform. Ett truckkort och så får jobb på Volvo. Så var det kirrat och klart. Så är det inte idag. Vi är långt därifrån. Men vi utreder inte de här omständigheterna i miljön. Vi utreder ungarnas bakgrund och familjer och så får föräldrarna ett föräldrastödsprogram. Men ingen känner till de här.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Den här attraktionen och dragningskraften från de här grupperna.
Tillbaka Fredrik Kärrholm i detta med straffens längd. Du vill ha fler och längre fängelsestraff, det propagerar du för i boken. Det där skulle nog en del debattörer även idag lite grann stämpla som populism eller till och med fiskande i grumliga vatten. Kan du belägga det där att det kommer bli mycket, mycket bättre om vi har mycket, mycket längre straff?
Kriminologer i Sverige har ju under lång tid sagt att hårdare straff fungerar inte. Och de har alldeles rätt när det handlar om att göra individen till en bättre och laglydig, välfungerande samhällsmedborgare. De har också rätt i att hårdare straff har ingen större avskräckande effekt. Men fördelen med hårdare straff är att en person som sitter inlåst kan inte begå brott. Jag kan ta ett konkret exempel. Hittills i år så är det 200 unga män som har häktats för att polisen har påträffat dem på stan med vapen. Ibland ofta tunga militära automatvapen. De döms i normalfallet till grovt vapenbrott. Och den genomsnittliga påföljden för det brottet är 2 år och 1 månad. Och då släpps man fri efter 2/3. Det betyder att man sitter 17 månader. Och när de kommer ut från det fängelsestraffet så fortsätter de att begå brott. Och den genomsnittliga åldern för de som faktiskt använder vapen och skjuter, den är 23 år enligt Brottsförebyggande rådet. Så fördelen med hårda straff är att om du då får fatt på en person som är 19, 20, 21, för den här typen av gangsters inleder sin kriminella karriärer väldigt unga, och det tror jag ni ser i Angered också. Om du då får fatt i dem i ung ålder för relativt grova brott och låser in dem under lång tid, så kommer du förhindra väldigt många brott. Och när de kommer ut igen så har de blivit betydligt äldre. Och det man ser i kriminologisk forskning är att stigande ålder är den viktigaste faktorn som minskar människors brottsbenägenhet.
Men det är väl först vid 30, 40, 45 som man verkligen kan lita på att åldern dämpar benägenheten att begå grova brott?
Nej, hjärnans frontallob som styr vårt konsekvenstänkande är färdigutvecklad vid 25 års ålder i genomsnitt. Det är också därför vi ser, som jag sa, att genomsnitt, medianåldern för de som misstänks för skjutningar är 23. Så att om du låser in personer, även om de kommer upp över 20 års åldern, så förutom då att du har förebyggt väldigt mycket brott för att du har låst in en farlig individ, så kommer den personen vara mindre brottsbenägen när han kommer ut igen.
I Danmark talas det mycket om det. Mm. Idag rapporterar TT om en dansk sammanställning av antalet gängkriminella där, hur det har sjunkit sedan 2013. Just nu finns det drygt 1100 gängkriminella enligt Danmarks brottsförebyggande råd motsvarande där. Och det är en minskning med 600 på 7 år. Den röda tråden i alla de här danska åtgärdspaketen har varit hårdare straff, skriver alltså TT om idag. Men hur mycket hårdare straff måste det då vara för att de grova brotten ska gå ner så pass mycket så att vanligt folk märker skillnaden, att det blir tryggare?
Mm. Regeringen höjde ju, om vi tar grov vapenbrott som ett till exempel, så höjde regeringen relativt nyligen det straffet till 2 års fängelse som minimistraff. Och det
beskrevs som en mycket kraftfull åtgärd som verkligen ska sätta...
Man kan säga att det var en strategisk straffskärpning, för det möjliggjorde att polisen kan häkta de här personerna enklare. Där utgör 2-årsgränsen förutsättningarna för det man kallar obligatorisk häktning. Men de släpps ut igen efter 17 månader och fortsätter begå brott. I England så renderar motsvarande brott 5-7 års fängelse. Och det tycker jag är en straffsats som först och främst är mer rättvis. För att vi får heller inte hamna i ett resonemang om att straffen bara ska ett praktiskt ändamål. Jag tycker att det är viktigt att hålla fast vid grundläggande rättsprinciper. Och en sån princip är proportionalitetsprincipen. Och det är också därför jag är väldigt kritisk till Sveriges väldigt låga straff. Det handlar inte bara om att vi har låga straff som inte förebygger tillräckligt många brott. Utan det handlar också om att brottsoffer får inte upprättelse.
En del i din bok handlar ju just om det etiska synsättet här. Och du skriver där, för mig lite överraskande, att grunden är människolivets okränkbarhet. Och att straff inte ska motiveras av samhällsnyttan, alltså vilket straffnivå man sätter. Det är nästan omoraliskt, skriver du, att göra så. Utan straff ska först och främst motiveras av vedergällning.
Mm.
Det låter lite grann som gammaldags. I Sverige har det uppfattats nästan som primitivt att tänka vedergällning låter inte så sunt. Och det är väl inte, gör inte människor bättre. Det är ju bara rått hämndbegär.
Ja, alltså det finns en tanke. Vi har en lång tradition i Sverige av att inte straffa. Av att inte fokusera på vedergällning. Utan istället behandla personer som begår brott. Försöka resocialisera dem. Det är därför den myndighet som verkställer straff kallas för kriminalvården. Det hör man på själva namnet. Och där har en utgångspunkt varit att straffet ska vara instrumentellt. Det vill säga att det ska ha ett praktiskt ändamål för samhällsnyttan. Och problemet med det tankesättet är först och främst inte bara att vård inte fungerar. Utan också att det blir väldigt orättvist. Både mot brottsoffer som inte får upprättelse. Men också mot personer som begår brott. Även om det är så att det finns väldigt farliga personer så handlar det inte om några demoner. Utan det är människor som ska behandlas rättvist. Historiskt sett i Sverige så har man låst in unga människor för väldigt bagatellartade brott. Snatterier, klotter. Och så har man löpande prövat. Är du färdigbehandlad? Och när du är färdigbehandlad så släpps du ut. För mig för det tankarna till gökboet. Och jag är orolig att nu när vi talar om att vi måste inkapacitera farliga individer som vi är allt fler av, vilket är alldeles rätt, att man ligger kvar i det tankesättet och helt enkelt spärrar in människor på helt enkelt orättvisa grunder. Jag tror att straffen bör alltid utdömas som en rättvis vedgällning för en ond gärning. Men gör vi det, då kommer vi få den positiva bieffekten att farliga personer kommer inkapaciteras och brottsligheten kommer minska.
Men det börjar med ditt etiska resonemang, alltså det är viktigare för dig.
Ja, det skulle jag säga. Jag tycker inte att vi kan ta personer idag som kanske socialtjänsten identifierar som väldigt våldsamma och polisen också gör det. Och helt enkelt spärra in på obestämd tid tills vi tycker att nu är de inte farliga längre. Det är inte ett samhälle jag vill ha, utan jag vill ha ett samhälle som bygger på en klassisk straffrätt där man får ett rättvist och proportionerligt straff.
Jag får en känsla av att din budskap här är i skarp konflikt med det som de mest kända kriminologerna i Sverige i många år har haft.
I allra högsta grad, och många kriminologer för resonemang nu, vi kanske behöver hårdare straff, men det är viktigt att differentiera så att vi inkapaciterar rätt personer. Och jag menar tvärtom att vi ska ha en lika behandling och en likhet inför lagen. Och det är gärningen som ska straffas. Individen ska straffas för gärningen man har begått.
För nu kan ju så att säga samma brott ge väldigt olika påföljd. För man gör en bedömning av vad just den här personen mår bra av eller behöver.
Mm. Och det tycker jag är fel väg att gå.
Ja. Bettan, har du några tankar om de här sakerna?
Nej, men jag tycker det är väl viktigt med ett personligt, att man har ett personligt ansvar. Sen tycker jag det är viktigt, min del i det här är väl lite när de ska komma ut från det här straffet. Man har ju kriminalvård som Fredrik säger, men vi har ingen vård efter det. Eller väldigt lite. Och där är det också väldigt viktigt att vi kan hjälpa människor att inte gå tillbaka.
Men tror du att det skulle ibland vara bättre för er socialarbetare om en person som har begått ett brott fick ett ganska skarpt straff som en markering av gärningen och sen kom ut till er och så var det ni som stod för mera vårdande uppdraget?
I de här grova våldsbrotten mot annan person så tycker jag nog att man ska förstå att det här nu straffas jag för detta. Så tänker ju ofta de unga personerna som vi träffar. De tänker själva så. Sen tror jag inte att när det gäller annan brottslighet och unga personer och förstagångsförbrytare så ska man inte ha det här resonemanget. Då är det ett annat resonemang.
När det handlar om de här grovt kriminella personerna som nu ibland då kan begå väldigt, väldigt brutala brott. Har du under dina dryga 30 år som socialarbetare ändrat uppfattningen i några grundläggande frågor här? Har det skett någonting eller har du ungefär samma inställning som när du var ny på jobbet?
Jag tror att jag har ändrat. Utifrån hur samhället har förändrats så förändras man ju såklart. Och den här grova brottsligheten och de här som verkligen vill skada det demokratiska samhället, det gör mig väldigt ledsen och upprörd.
Sveriges mest kända kriminologer måste väl ändå vara Leif G.W. Persson och Jerzy Sarnecki. Men det finns en annan meriterad men mindre känd svensk kriminologiprofessor som heter Per-Olof Wikström och som är verksam i Cambridge. Samma Cambridge där du för övrigt har varit aktiv.
Ja, och haft förmånen att undervisats av Per-Olof.
Ja, du lutar emot denne Per-Olof Wikström i boken kan man säga. Vad är det som han förstår när det handlar om brottslighet och dess orsaker som är bättre än det som Sarnecki och Persson kommer med?
Ja, alltså han har skrivit om någonting, eller han har utformat en teori som är mer heltäckande. För att vi kan konstatera att socioekonomiska faktorer räcker inte för att förklara brottslighet. I slutändan, om du väljer att begå ett brott eller inte, så handlar det om personlig moral. Det är så att säga den yttersta spärren. Om vi bortser från situationer som handlar om svält och att du behöver bröd för dagen. Men det är inte den typen av anledningar till att människor begår brott i Sverige idag. Och moralen hos den enskilde formas genom kulturen. Och det är därför det är så problematiskt att vi har den här gangsterkulturen i framförallt våra utanförskapsområden idag.
Men du, vad är det Wikströms teori, den situationella handlingsteorin på svenska? Det är tre stycken kontrollstationer innan man begår ett brott.
Något förenklat så beskriver jag den som det. Alltså först måste du ha ett motiv till att begå brott. Det vill säga att jag vill ha den där jackan eller den där mobiltelefonen. Och i nästa steg då, om du har en form av självbehärskning, så funderar du på, okej, men vad är riskerna? Eller vad finns det för hinder? Finns det någon väktare här? Och om det inte finns något hinder från att ta den, då är sista spärren moral. Och det här är, om man tänker efter, ganska basalt. När du handlar på ICA så snattar du inte. Trots att det skulle vara den enklaste saken i världen för dig att plocka på dig någonting. Och även om du blev upptäckt vid kassan skulle du bara kunna ursäkta dig.
Det skulle vara otroligt pinsamt, så måste jag säga att den har en viss avskräckningseffekt även om det är ett lågt straff.
Ja, precis. Men anledningen till att de flesta människor inte snattar eller begår brott handlar om personlig moral. Och det är det som saknas hos den här typen av gängkriminella. Och jag upplever att det är precis det du beskriver. Alltså det är unga personer, pojkar och flickor som växer upp i områden och där som är präglade av väldigt destruktiva ideal, och där de äldre framgångsrika gängkriminella blir förebilder.
För det sägs ju ofta i debatten till exempel att ingen människa vill bli kriminell. Jag tror att det var Aftonbladets politiska chefredaktör som sa det igår i Studio 1. Ingen vill bli kriminell, alla vill bli en del av samhället. Stämmer det? Mats Löfving hade delvis annat budskap.
Det finns olika delar av samhället, och man vill bli en del av olika delar. Det finns väldigt många unga personer som vill bli framgångsrika gangsters. De vill tjäna mycket pengar, de vill ha snabba bilar, dyra klockor, snygga brudar, och vägen dit är kriminalitet. Och de ser andra personer som lyckas, och de vill gå samma väg.
För den bilden är ju inte så spridd, utan det är alltid människor som det har gått illa för som hamnar i brottsligheten enligt den gängse bilden, eller hur, Bettan?
Alla vill ju bli något, och alla vill bli sedda för något. Och i de här utanförskapsområdena så är det ganska gott om kriminella förebilder. De är synliga där. Och då lär man sig att se upp till dem. Bor du i ett annat område så kanske det är något annat du ser upp till, eller har andra kontakter.
Och i din bok så skriver du om antisociala beteenden som någonting som du... Det är ju naturligtvis inte normalt sett sånt som man blir haffad och åtalad för. Men vad är det för någonting som du tänker på, eftersom du menar att det här är en viktig sak? Du vill egentligen kriminalisera även de beteendena som idag inte leder till det.
Ja, och återigen så kan vi jämföra med andra länder, till exempel England, där man har kriminaliserat det man kallar antisocial behavior. Det har inte funnits något behov av en sån lagstiftning i Sverige, för att Sverige har under lång tid varit ett väldigt välfungerande samhälle där de flesta människor har uppfört sig väl. Idag har vi ett problem, framförallt som en konsekvens av den här gangsterkulturen, men även viss utländsk kultur, att man tar sig rätt i olika sammanhang och beter sig väldigt illa på ett sätt som omgivningen upplever som hotfullt och störande, men som inte är olagligt. Och den här typen av situationer är väldigt svårt för vanliga människor att hantera. Och personer som är auktoriteter i olika sammanhang, det kan handla om busschaufförer, bibliotekarier, personal på akutvårdsmottagningen. Och den kniviga sitsen de befinner sig i är att polisen inte kan vara till någon större hjälp, för att det här antisociala beteendet inte är...
Men hur kan du få bukt med det då, om det är sånt som är obehagligt men som faktiskt man inte kan gripa människor för?
Är det jag menar, att det beteendet behöver kriminaliseras. Och jag tror fördelen med det också är att det har en normerande effekt. Det vi gör olagligt påverkar människors uppfattning om vad som är rätt och fel. Och det är också en fördel med hårdare straff för grövre brott. Betta nämner här att grovt kriminella blir förebilder i förorten. Det kan de inte vara om de sitter inlåsta och inte kommer ut. Nu har vi korta straff, vilket skickar en signal till unga människor att det här brotten som har begåtts inte är särskilt allvarliga. Och de kommer ut med en högre status då för att de har suttit i fängelsen.
Du var inne på gangsterkulturen. Du menar att det romantiseras på olika sätt. Kan du vara mer konkret om vad du menar där?
Ja, jag tror att den åskådliggörs väldigt väl genom den här typen av gangsterrappare som har blivit allt mer populära. Och nu vill inte jag låta som Sivert Öholm och påstå att det är gangsterrapparnas fel. Utan tvärtom så att de här gangsterrapparna finns i så att säga en konsekvens av att vi har den här kulturen. Sen sker naturligtvis en växelverkan. De här personerna ligger på topplisterna på Spotify. De är med på galor och får fina musikpriser och är med i tv. Och sprider och står för väldigt destruktiva ideal.
Är det bara att de kulturellt uttrycker de åsikterna eller är de själva i normalfallet grovt kriminella?
Det finns, finns många av de här gangsterrapparna som är kriminella.
På vilket sätt menar du att det här ändå bidrar till att vi har så omfattande grov brottslighet?
Jo, men det är naturligtvis så att den här gangsterkulturen som präglar många utanförskapsområden, den formar unga människor och barns uppfattning om vad som är rätt och fel och vad som är eftersträvansvärt och hur man ska bete sig. Människor föds inte onda eller goda, utan vi går igenom en socialiseringsprocess. Och därför så tror jag att det är väldigt viktigt att föräldrar är medvetna om det här, och du vittnar om hur svårt det är för många föräldrar, och jag har full respekt för det. Så att hela samhället måste hjälpas åt, och där tror jag inte minst skolan är väldigt viktig. Det är många som talar om att man ska satsa på skolan för att minska brottsligheten. Och det tror jag är rätt om de satsningarna också följs så att man ser till att det blir mer ordning och reda i skolan och att skolan får en tydligare fostrande funktion.
Det låter som att du verkligen tycker att gammaldags moraliska regler om hur unga människor faktiskt sköter sig och är artiga och att de visar respekt för vuxna människor. Lite grann som Lasse Strömstedts klassiska bilreparatör i filmen G en gång i tiden, som blev anklagad för att vara nymoralist av sin ohängde son. Eller son, ja, det var väl någon slags fosterson. Och då säger han, du ska veta att min moral är den är jävligt gammal, sa han. Är du beredd så att säga att ta upp Lasse Strömstedts fallna mantel och säga att nu är det dags för moralisk uppfostring, om unga ska veta hut?
Alltså det finns många forskningsstudier som har undersökt ungdomar som begår brott och deras uppfattningar om rätt och fel. Och de studierna visar väldigt tydligt att det finns en svag uppfattning hos personer som begår brott om rätt och fel. Och det är naturligtvis ingenting man föds med, utan det är jätteviktigt att vi har tydliga ideal om att man ska inte stjäla, man ska inte misshandla, man ska inte våldta, man ska inte ljuga, man ska följa lagen, man ska vara trevlig och artig i allra högsta grad. Jag tycker inte att det är några gammaldags ideal, utan det är tidlösa goda ideal.
Det var nästan ett ja-svar ändå på min fråga, uppfattar jag. Bettan, vad säger du om det här?
Alltså, flera av de här ungdomarna har den här moralen i sitt hem. Att man ska vara respektfull mot föräldrar, att man inte ska begå brott och så. Men det finns någon tudelning här i samhället idag där några står i ett eget samhälle. Jag kan säga att det finns ett parallellt samhälle i flera av de här orterna. Och inom sin grupp så begår man inte de här brotten. Men mot andra kan man göra så.
Så det är dubbel bokföring på det moraliska området lite grann då?
Alltså, om jag går ut i Angered så kan jag få glåpord. Eller jag sa till en grabb en gång, han slängde en Coca-Cola-burk från en bro och ner på vägen. Och han svarade mig väldigt ohövligt. Så kom en kollega som jag känner som är från Somalia. Och när hon kom så bugar han fint och säger god dag, tant. Jag ska aldrig mer göra så här. Så att jag känner att de kan vara artiga och fina mot sina egna, men vi är något annat. Alltså det här tudelade, de får inte riktigt vara med och vi, på något sätt. De är liksom i förorten så finns det någon inlåsningseffekt. Vi ger bidrag till föreningar, de har särskilda skolor och föreningar som bygger på etnicitet. Man lär sig inte språket, för det behöver man inte om man bara bor i Angered. Och detta är en farlig utveckling. För att om vi inte delar det här samhället och värderingar, så kommer sådana här normbrott alltid att ske.
Nu är frågorna om gangstervåld och gängkriminalitet högt upp på agendan. Idag har statsministern avgett sin regeringsförklaring i riksdagshuset och berättat om vad man avser göra. Berätta lite om straffskärpningar, att man ska ta bort ungdomsrabatten för grova brott. Påpekar att den 15 juni började 61 nya polisassistenter i polisområdet Stockholm Syd. Är din uppfattning, Bettan Byvad, att den politiska Sverige i allmänhet har förstått problemets karaktär och i stort sett också insett vad som krävs för att få bukt med det här?
Det är konstigt om de inte har förstått. Sen tror jag det finns lite olika delningar, olika meningar om hur man ska gå vidare. Och sen är det också här, lite som han sa, de åker jojo. Jag kan se så att det är hos oss också. När det händer något, ja, då ska alla ut. Och sen ska vi in. Och sen ska vi ut. Alltså det är lite jojo i det hela. Det är inga långsiktiga planer.
Vad befinner du på pessimist-optimist-skalan då, om vi tittar 10 år framåt?
Jag vill ju vara optimistisk, men det ser inte så himla ljust ut.
Fredrik Kärrholm, i den här breda paletten av nedslag och förslag och nästan krav på en förändrad straffrätt och förändringar på en rad områden, vad är det som du vill, om du inte får ta allihopa som ser lika viktiga, utan om det är liksom punkt 1, 2, 3 i prioritet, vad lyfter du fram då?
Och där vill jag ju framhålla att det finns ju jättemycket som man behöver göra. Och vissa saker är kortsiktiga åtgärder och annat är mer långsiktigt. Vissa behandlar symptomen och vissa behandlar orsaken. Och diskussioner om de här åtgärderna, det blir ofta ganska rörigt och det är svårt att hålla isär. Men naturligtvis då så är det absolut viktigaste nu är att sätta stopp för det pågående dödliga våldet. Och då har vi inte råd att vänta på de här långsiktiga åtgärderna genom någon form av kulturförbättring eller sociala insatser. Utan då handlar det om att, för att återknyta till det exemplet jag gav, de här 200 personerna som blev häktade för grovt vapenbrott, de ska ha långa straff. De behöver sitta inne 5, 7, kanske 8 år i fängelse.
Både, framförallt hör vi moderater och socialdemokrater som säger att nu minsann har vi kommit fram med de riktiga förslagen som kommer att ge effekt. Finns det någon politisk ledande företrädare som är i närheten av nivån på dina förslag?
Jag skulle säga nej. Det är ingen som går tillräckligt långt. Det handlar genomgående om marginella justeringar. Nu föreslår ju för sig Moderaterna till exempel att man ska till och med avskaffa mängdrabatten, om jag förstått det rätt. Det vill säga, om du döms för fler brott ska det plussas på. Men många och framförallt unga farliga personer som begår väldigt många brott blir ofta bara dömda för ett brott. Så att det är väldigt viktigt att höja straffen på ett rättvist sätt. Och där ser jag inte att någon förespråkar det jag tror behövs, och det är en genomgripande straffrättsreform. Det går inte att hålla på heller att dutta med olika straffskalor, utan man behöver se över hela straffrätten.
Vad tror du att din bok kommer att få för respons när fler har tagit del av den och det kanske påverkar och hamnar mitt i den politiska debatten om kriminaliteten? Vad väntar du dig? Känner du på det vad som väntar?
Jag förväntar mig mycket kritik, för att jag ifrågasätter både regeringen och stora delar av oppositionen. Jag är kritisk till stora delar av kriminologin i Sverige. Och naturligtvis kommer de inte bocka och tacka för rättelsen, utan De kommer säga emot, men det är också just därför jag har känt att det är angeläget att skriva den här boken. Dels genom att hämta hem de kunskaperna jag har förvärvat i Cambridge från internationella kriminologin, men också bidra med mitt perspektiv som polis och de erfarenheterna jag har fått med mig genom min 10-åriga yrkeskarriär.
Ja, för du har ju både varit med väldigt mycket på marken samtidigt som du då har studerat kriminologi. Men du betonar här att jag inte är forskare utan jag är polis. Vad är det som hade blivit annorlunda om du så att säga inte hade grundat väldigt mycket i vad du har sett med egna ögon?
Jag är inte säker på att mina slutsatser hade varit så annorlunda, utan det handlar mer om en varumärkesdeklaration.
Men tror du att du kan förändra både debatten och de framtida politiska besluten med din bok?
Jag hoppas att jag påverkar lite grann, men framförallt tror jag att verkligheten kommer påverka. Många av de politiska reformer som nu har genomförts och diskuterats, de kommer inte få någon annan påverkan än möjligtvis på valresultatet. Och medborgarna i Sverige kommer inte acceptera någonting annat än att den här brottsligheten minskar. För att det som gör Sverige unikt också, det är att den här utvecklingen går så himla fort. Återigen, skottlossningar är inte hela problemet, men det är en bra indikation på problemet. I början på 90-talet så hade vi 3-4 döda i den här typen av gängskjutningar. Förra året hade vi 42. Alltså det är en dramatisk utveckling. Och personer i både din och min ålder har ju minnen av ett annat Sverige. Så det tror jag att verkligheten kommer framtvinga en förändring. För det kommer väljarna att kräva.
Är det en upprördhet som man anar som ligger hela tiden som en fond när du har skrivit den här?
Jag vet inte upprördhet, men frustration. Som ny polis så insåg jag ju väldigt snabbt att vi griper samma personer om och om och om igen. Och sen så har vi kriminologer och politiker företrädesvis på vänsterkanten som säger att hårdare straff fungerar inte. Och genom min karriär har jag också mött så många brottsoffer som inte har fått en värdig upprättelse. Och det här är naturligtvis någonting jag har haft med mig när jag har skrivit den här boken.
Någon slutkommentar, Bettan?
Jag tycker det är lite konstigt egentligen att de här människorna, det är ganska få människor som begår de här brotten, att vi inte har klarat av det här. De är inte många. Så utifrån, även om de är för många såklart. Mm.
Och det vi talar om, 2018 gjordes det en kartläggning med data från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och andra myndigheter. Och då identifierade forskare, bland annat min poliskollega Miro Stami, 12 000 individer som ingår i olika typer av kriminella nätverk. Och det här är personer som upprepade gånger döms till fängelse, just för att vi har låga straff. Av alla som dömdes till fängelse förra året så hade 40% fått en frihetsberövande påföljd tidigare. Det finns 8 000 personer i Sverige som har lagförts 10 gånger eller mer. Nu förespråkar inte jag några lagar 3 strikes and you're out, men den här typen av personer måste få hårda straff och inkapaciteras. Just nu så har vi svängdörrar på Kumla.
Fredrik Kärrholm och Bettan Byvald, tack för att ni var med i fredagsintervjun. Live special.
Tack, tack.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.